Nu så är vi mitt inne i Markusevangeliet. Vi har läst det här under våren och fortsätter fram till påsk. Och vi har kommit till kapitel 10. Och nu har vi en text där som vi ska få jobba med. Och vi har ju redan fått höra den. Förhoppningsvis har alla fått höra den på ett språk som man känner att man förstår. Och nu jobbar vi vidare. Men innan vi tar den här texten och jobbar med den, så vill jag fundera på hela den här saken med att läsa Bibeln. Hur ska vi försöka förstå Bibeln? Eller hur läser man egentligen Bibeln tillsammans? Eller hur förstår man den överhuvudtaget? Hur ska vi läsa Bibeln? Och just den här bibeltexten så var jag med om en grej för något år sedan som har liksom ändrat mitt sätt att se på den texten. Och det var så här att vi har ju en andaktsbok nu som man, om man vill, kan följa och läsa i. Och då fick jag frågan att vara med och skriva en liten andakt till den där man följer Markus evangeliet. Och då valde jag att göra så här att jag frågade tre personer. Det var Seifulla, Sabir och Besmella som nappade på det. Och så satt vi oss ner, läste den här bibeltexten. Och så var jag inte där då för att ha ett bibelstudie och berätta vad den betydde, utan jag var där för att lyssna på vad de såg i den texten. Och för ett par av dem var det ju första gången de läste den texten. Vad såg de? Och det där har påverkat mig jättemycket. Om vi får upp första bilden, så tänker jag så här. Det händer någonting när vi läser Bibeln tillsammans med någon som har andra erfarenheter än oss själva. Och andra liksom ingångar och till texten. Annan kunskap och ett annat sätt att se på den. Det är någonting, en väldigt stor gåva att få läsa Bibeln tillsammans med någon annan som inte har precis samma livsberättelse som du. Och i det här fallet, vi runt bordet, vi är inte jätteolika varandra. Fyra grabbar i sin bästa ålder. Jag får exkludera mig själv där när jag tänker efter. Men tre av dem, och så en gubbe då. Och vi samlas ju kring samma Bibel, vi tror på samma Jesus. Så det är inte så väldigt olika. Men när vi började jobba med texten så märkte jag ju på en gång hur olika vi förstod den. Jag tänkte ju direkt att nu måste vi problematisera och fundera på det Jesus säger. När han säger att den rike mannen ska sälja allt han äger. Och så de här orden, vi har lämnat allt för att följa dig. Och då frågade jag ju den här frågan, men tycker ni inte att Jesus är lite hård här? För mig känns det som en relevant fråga att ställa. Men mina tre vänner som satt där runt bordet, de skakade bara på huvudet. Och så berättade de hur de har kommit till tro. Och Seifulla berättade specifikt hur det var när han blev kristen i Afghanistan. Och han kunde ju bara stämma in i Petrus och säga, ja, men jag har lämnat allt för att följa Jesus. Vad är problemet? Är det inte så man ska göra? Och så fick jag fundera på ett och annat själv. Och jag vill rekommendera dig och uppmuntra dig i att hamna i situationer där du får läsa Bibeln tillsammans med någon som har andra erfarenheter än dig. Så för du som har läst Bibeln i 50 år eller mer eller lite mindre, så är det ju jättespännande och viktigt att få hamna någonstans där du läser Bibeln med någon som gör det för första gången. Och läser du Bibeln för första gången och väldigt ny i tron, läs då Bibeln med någon som har varit med länge. Om du kommer från det ena landet, läs då Bibeln med någon som kommer från det andra och vice versa. Så kan vi ge varandra jättemycket. Det vill jag verkligen rekommendera. Och vi sjöng ju precis, omkring ditt ord och Jesus, gör oss stilla. Det är vi som närmar oss Guds ord. I vår kultur, speciellt här i västvärlden, så är vi väldigt fixerade vid att jag har ett egen bibel. Det här var ju en andaktsbok. En egen bibel. Jag läser den själv och så försöker jag förstå den. När Bibeln skrevs och kom till, då läste man ju Bibeln inte genom att alla hade ett varsitt exemplar. Utan man läste den med att någon läste texten och man pratade den och levde den och förstod den tillsammans. Och det tror jag att vi har bland annat tappat bort. Så läs Bibeln ihop. Speciellt du som känner att Bibeln är svår. Man har tappat sugen liksom till att läsa. Det som kan ändra det är nog att läsa med någon annan. Nu går vi in i texten. Och jag har fyra saker som jag skulle vilja peka på i den här texten. Och den första som är jätteviktig, som jag tänker är de finaste orden som summerar hela den här händelsen. När Jesus möter den här mannen. Och mannen tar initiativ. Han är rik. Han verkar vara ganska liksom säker på sig själv på ett plan. Men han är väldigt ärlig och ivrig i att få möta Jesus och ställa den här frågan. Vad ska jag göra för att få evigt liv? Och Jesus, han reagerar, vi ska få fram punkt ett, på ett speciellt sätt. Och jag vet inte om du tänkte på det när vi läste texten. Men när den här mannen har förklarat det, att han, ja, men jag har följt alla buden. Jag har gjort det där sedan jag var ung. Då står det så här. Jesus såg på honom med kärlek och sa. Ett fattas dig. Du behöver sälja allt du äger. För att förstå Jesus och förstå den kristna tron så är det jätteviktigt det här att Jesus vill det bästa för oss människor. Jesus ser på oss med kärlek. Och ibland säger han då något väldigt uppmuntrande. Ibland säger han någonting utmanande. Ibland så säger Jesus rent utav stopp, nej, gör inte så här. Men vad han än säger så gör han det med kärlek. Så när vi tycker att Jesus är hård eller utmanar oss eller en bibeltext liksom kanske går på något sätt i konflikt med hur jag lever mitt liv, så är det inte att Jesus försöker sätta dit mig och han är lite allmänt tvär. Jesus ser på oss med kärlek och vill vårt bästa. Därför säger han det han gör till oss. Och därför säger han det han gör till den här mannen. Det var inte för att krångla till mannens liv eller sätta honom på plats, utan det var av kärlek. Därför sa han det han sa. Kärlek är utgångspunkten för Gud. Och missar vi det, då kan det bli så knasigt på alla tänkbara sätt. För det andra. Det bästa för oss är att ha all vår trygghet hos Gud. Då mår vi människor som bäst. Jesus gör någonting här. Han ställer ju en fråga till mannen väldigt tidigt som jag åtminstone har reagerat på och undrat varför. Jag vet inte om du har gjort det, men Jesus, mannen säger så här: gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Och så svarar Jesus: varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Eftersom den kristna bekännelsen är att Jesus är Gud, så är ju det lite konstigt. Varför säger Jesus så där? Tvekar han också på vem han är, eller vad är det som händer? Jag tänker att han för det första så utmanar han den här mannen i att vem tror du att jag är? Om du kallar mig god, menar du då att jag kommer från Gud, att jag är Guds son? Jag tror han utmanar honom, men så tror jag också att han gör en sak till, nämligen att han skiftar fokuset. För mannen är fokuset på vad ska jag göra för att få evigt liv? Och sen pratar han om vad han har gjort rätt. Men Jesus är inne på, han vänder liksom fokuset mer till sig själv. Det är Gud som är god. Det är honom som kan hjälpa dig här. Så jag tror han skiftar liksom fokus genom att ställa den frågan. Och mannen som är rik, förstår vi också sen då, grejen är inte bara det att han har mycket pengar och mycket ägodelar, utan att de är väldigt viktiga för honom. Och det är som att Jesus har förstått det där redan från början. Och därför får han den här utmaningen. Sälj då allt du äger. När vi läste den här bibeltexten, då jag, Sabir, Bismella och Sabir, och vi satt där uppe. Och då så sa Bismella någonting som var jättesmart, som jag aldrig har tänkt på i den här bibeltexten. Och då var frågan så här: alltså varför är det lättare för kamelen att komma in genom nålsögat liksom, än för den rike mannen? Jesus berättar en sån liknelse. Varför då? Och då svarade Bismella så här: ja, men det är ju självklart. Kamelen har bara sin egen kropp att tänka på. Den rike mannen måste ju släppa runt på hela sin rikedom. Han får ju mycket svårare att komma in genom något som är trångt. Det tyckte jag var otroligt smart. Och är man rik, har man massa grejer. Och då såg jag direkt framför mig jonglerandes då med hus och familjebil och cyklarna och alla prylar. Och så ska man liksom försöka följa Jesus och ha alla de här grejerna att tänka på. Då blir det trixigt. Då tappar man fokuset. Då är det svårt att komma vidare. Och poängen här, tänker jag, är att Jesus försöker locka mannen till att placera sin yttersta trygghet, inte i sin rikedom, utan i Jesus själv. Och mannen är inte redo att göra det, tyvärr. Självklart kommer vi ju människor placera en viss del av vår trygghet i den rikedom eller de saker vi har, om vi har någonting. Vi placerar en del av vår trygghet i familj och vänner och i vårt yrkeskunnande eller i vad det nu kan vara. Det är ju klart. Frågan här är ju den yttersta tryggheten. Liksom, vilken är den främsta tryggheten? Det är väl bra att ha en viss trygghet i sin pensionssparande. Det blir en ganska liten trygghet när jag tänker efter för egen del. Men någonting, det är ju någonting bra. Allt det där andra. Rikedomen är inte fel här. Jesus säger ju inte att det är fel att ha. Frågan är bara, vem litar jag på mest? Och min tredje poäng som jag ser i den här texten, det är, för vi kan ju tycka liksom att Jesus, nej men hallå, det är för radikalt att be den här mannen ge bort allt han äger. Och Jesus är radikal när han ber oss att följa honom. Och vi ska lämna någonting när vi följer Jesus. Och när Jesus ber oss att ge bort något som är bra, då erbjuder han alltid oss det som är bäst istället. Så mannen skulle, om han hade lytt Jesus råd, så hade mannen inte gått därifrån tomhänt. Han hade bara bytt skatt. Och det är så Jesus säger det. Sälj det du äger här, ge till de fattiga, då ska du få en skatt i himlen. Han skulle få en rikedom, men rikedomen skulle vara av evighetsvärden. Den skulle vara i himlen. Den skulle vara bättre. Han skulle fått en bättre rikedom. Så om vi ger det vi kan ge till Gud, så är det inte så att då var det plötsligt tomt. Slut. Nej, nej, nej. Tvärtom. Det är då Jesus kan fylla på och ge oss det allra bästa. Och när jag och mina vänner då satt ner och skrev den här andakten eller jobbade med min bibeltexten, så kom vi in på just det här att lämna någonting. Och för dem var det väldigt tydligt. Lämnat sina hemländer för att söka en framtid i Europa. Och sen också i samband med den kristna tron. Tyvärr fått lämna sin släkt och sin familj. På grund av att familjen inte vill ha kontakt med någon som har blivit en kristen. De har lämnat väldigt mycket. Och då sa Sabir så här: jag har lämnat mycket, eller jag har förlorat mycket, men jag har fått Guds kärlek och förlåtelse. Alltså när vi får lämna något eller förlorar något, så vill Gud ge någonting annat. Och det han ger är något väldigt, väldigt bra. Det är ju inte meningen att vi ska behöva förlora de grejerna när vi blir kristna. Men om det händer, så ger Gud något väldigt gott istället. Så vi ger något som är bra och vi får det som är allra bäst. Den här liknelsen som Jesus säger om kamelen och nålsögat och den rike mannen. Vem har lättast att komma igenom ett nålsöga? En rik man eller en kamel? Den har ju försökt förstås länge i den kristna, i kyrkan. Liksom. Och ofta har man då kommit på olika teorier för att mildra lite den här berättelsen. Ett sätt att se på det att nej, 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 det är en felöversättning. Det ska inte stå kamel, det ska stå rep. För det är nästan samma ord på grekiska, så det skulle kunna vara en sån missuppfattning. Och då skulle det bli liksom att ja, men det är svårare för en rik man att komma igenom ett nålsöga än för ett rep. Ja, men det är svårt, men det skulle kunna gå. En annan teori som finns, det är att nålsögat var namnet på en port in i Jerusalem som var väldigt låg. Så att när en kamel skulle liksom rida in där, eller ledas in, eller hur nu en kamel rör sig, skrida in kanske, då så var den tvungen att böja sig ner, nästan gå på knäna in. Och så måste en rik man göra, i ödmjukhet krypa liksom till korset. Det låter ju fint. Problemet är bara att det inte är sant. Det fanns ingen sån port. Det började skrivas om det på 900-talet. Och jag tror vi har ett behov av att hitta ett sätt att mildra de här orden. Men det finns ingen förmildrande omständighet. Poängen i den här liknelsen, och det är min fjärde punkt här då, det är att vi klarar oss inte själva för att nå det som är bäst för oss. Jesus är jättetydlig, det är omöjligt för en människa. Det var poängen. Går det att ta sig till himlen? Nej. Kan du? Nej. Vi kan inte, det är det som är grejen. Men det som är omöjligt för oss, det är möjligt för Gud. Och jag tror att vi lätt kan tänka, och att man tänkte på den tiden den här rike mannen kom, att han är en rik och framgångsrik person, för honom blir det nog lite enklare. Jesus poäng var ju, det blir nästan ännu svårare, men förresten, det är kört för er allihopa. Det går inte för oss människor. Så känner du att jag har inte det som krävs för att vara en kristen. Ja, men välkommen i klubben. Vad bra att du har upptäckt det. Det är så det är. Men det är möjligt för Gud. Gud kan och Jesus vill leda oss till det bästa för oss. Och jag vill ställa en sista fråga. För jag tror att poängen i den här texten, det den här texten handlar om, det är inte att vara rik. Utan poängen i den här texten är ju, vad behöver du och jag lämna för att följa Jesus? Vad har vi placerat så mycket av vår trygghet i, så att vi riskerar, precis som den rike mannen, att hålla oss kvar vid det och inte följa Jesus? Om det är rikedom eller någonting annat, karriär, social status, får många likes på sin Facebook, vad det är, det spelar liksom ingen roll. Vad är det du kanske behöver lämna för att kunna följa Jesus? Det tror jag är den här textens stora fråga. Och den här textens stora svar är, det är värt det. Och Jesus gör det omöjliga och ger oss det bästa. Snart ska vi få fira nattvard tillsammans. Och det kretsar kring det absolut bästa och det viktigaste och det som Jesus ger oss människor, nämligen sig själv. Men innan så ska vi få lyssna till en sång med Kristina Körn, också sjunga tillsammans med er. Så välkomna upp.